same question.
Två saker som kom upp under rasten här, under lunchrasten. Den ena var att Eva tipsade mig om att den här boken, Five Love Languages, Kärlekens språk, den finns på svenska, men vi är osäkra på titeln. Men den finns på svenska. Så att om man söker på författaren så hittar man säkert den här på svenska översatt. Det var det här som vi pratade om ganska tidigt i morse, med att man är olika typer så där, vad man uppskattar, hur man vill att någon uttrycker kärlek, om det är genom beröring eller presenter eller kvalitetstid och sådär. Och så säger man, som vi tror det är, it's sweet, long time. Och sen så var det en fråga som man knöt till det vi pratade om innan lunch precis, och det var ju just det här med hur ska man som församling hantera, det är ju en sak som pastor, och hur ska man som församling hantera om man har en medlem som lever som sambo och inte vill gifta sig. Så att det var en som ville att vi skulle prata lite mer om det. So what I said was that the question was, as a congregation, how can we help a member who is living with her boyfriend or girlfriend and doesn't want to get married? Because we talked a little bit, maybe from a pastoral perspective, but as a congregation, as Christian brothers and sisters, how can we help?
How many people in the world does Jesus love?
Hur många människor i världen älskas av Jesus?
Alla.
Every single one of them, right? Somebody that decides to do something every day that is wrong does not lose God's love.
Den som väljer att leva på ett sätt så att man varje dag handlar mot Guds ord har inte slutat att vara älskad av Gud.
We do not want them to lose our love either. We do not have to withhold our love from them.
Och vi vill inte att de ska känna att de har förlorat våran kärlek heller. Lösningen är inte att hålla tillbaks våran kärlek.
We also do not ever want to withhold the truth from anyone either.
Samtidigt så vill vi aldrig heller undanhålla dem sanningen.
Marriage is a wonderful thing.
Äktenskapet är någonting underbart.
It's a happy thing. It's God's thing. It's a good thing.
Det är någonting som Gud har skapat och det är någonting gott.
We should always talk about marriage in a happy way.
Vi bör alltid tala om äktenskapet på ett glatt sätt.
When someone is living like a married couple but they're not married and they're living together, they're missing out on the happiest part.
När det är ett par som lever tillsammans utan att vara gifta så går de miste om den bästa delen.
We should first talk to our pastor to make sure he's talking with them or and find out if he has some good insight on how they're feeling about their situation.
Vi kan börja med att tala med eran pastor och fråga. Det kanske är så att han redan håller på mitt i samtal med dem här och vad han tror behövs, om det behövs ytterligare hjälp.
You might find some comfort when you talk to your pastor because you may find out he's been in conversations with them and there is some progress.
Kanske kan bli lugnad av ett sånt samtal. Du kanske får höra att han har kontakt med paret och att han ser positivt på den kontakten.
But it's always okay to talk to a person yourself if you plan on loving them with the truth.
Men det är alltid bra att själv tala med den här personen om du gör det för att du vill tala sanning med dem på ett kärleksfullt sätt. Om det är din avsikt så är det alltid bra.
There are some people that we haven't talked to very much at all. Maybe whoever in the small church that you're in, whoever knows them the best, should be the ones to talk to them the most.
Vissa kanske man känner att det, man inte har så bra kontakt med. Det är jättebra om de som de har kontakt med vågar prata mer om problemet.
One rule of thumb I have is do not talk about people, talk to people.
En grundregel är ju tala med människor istället för om människor.
So talk to your pastor about to get some help and then talk to the person yourself with love in your heart. And when you talk to someone about any problem, always make it a love sandwich. I'm going to explain that.
Jo, så börja med en inställning av, inställningen ska vara att på ett kärleksfullt sätt försöka vinna den här personen. Och här pratar han om en kärlekssandwich. Det är två brödskivor och så något emellan. Vi ska få höra här.
So you have love on the bread is the love on the top and the love on the bottom, the bread. And the problem we talk about is in the middle.
Så brödskivorna ska vara kärlek. Kärlek längst upp och kärlek längst ner och sen problemet där i mitten.
So if you're the one close to the person and you and they are a member of your church, maybe your family, you say when you get a chance to talk with them, I love you very much.
Så om det här är en person som du känner och du vill prata med den personen, börja med att säga jag älskar dig väldigt mycket.
So I want to talk to you about marriage because it is a wonderful thing and I don't understand why you do not want marriage.
Och därför vill jag prata med dig om äktenskapet, för det är någonting fantastiskt. Och därför vet jag, förstår jag inte varför någon skulle inte vilja gifta sig.
Can you help me? This is, remember I said before lunch, ask questions. Can you help me understand why you live together but you don't want the wonderful blessing of marriage?
Kom ihåg att jag sa att vi ska ställa mycket frågor innan lunch här. Så börja med att fråga då. Kan du förklara varför ni inte vill gifta er när ni bor tillsammans?
And depending on a person's answer, then you will share with them what you know are the blessings of marriage and why God says it's such a wonderful thing.
Och beroende på vad den här personen svarar så får du möjlighet att förklara för dem de många välsignelserna som äktenskapet för med sig. På positivt sätt igen.
And then I ask them, what do they think about how God feels about this?
Och sen skulle jag fråga, vad tänker du att Gud känner inför ert sätt att leva?
That's what Mary was trying to say before lunch when she said with her friend, she said, it's not me that you need to be most concerned about anyway, it's about your relationship with God who made marriage.
Det är samma poäng som Mary tog upp innan lunch också, hennes vän Terry, att hon ville styra bort det från, du som är pastors fru kanske tycker det här är fel. Ja, det är inte viktigt, utan vad tycker Gud?
That conversation can be long or short.
Det kan vara lång eller kort, ett långt eller kort samtal.
But before you leave the conversation, you tell the person again, I love you very much. And the only reason I would talk to you about this is because I love you.
Men innan ni slutar samtala, sluta med samma sak. Det är en anledning till att jag ville ta upp det här. Det är av kärlek till dig.
But is there a follow-up question to the one? Have I caused someone to say, well, what about this? Or what about that?
Tänker ni på några följdfrågor utifrån det jag har sagt? Är det något annat, någon annan aspekt som ni har tagit upp? Eller någon fundering? Så, som ni har.
När man har till exempel
I think the question is how persistent should you be if what you say is not received, or maybe it is received but nothing changes really. Should you keep talking to them and keep repeating the same thing, or should you back off and just pray for them instead?
Yes. It's very difficult to know in any one case when to say too much or say too little as an individual. We, as pastors, we carry that burden in our heart all the time. But it is always okay to love someone. And when you speak to someone with love in your heart about the truth, it's never wrong, even if they say back off.
Det där är en jättesvår fråga, och det är någonting som man får brottas med som pastor ständigt. Har jag sagt för mycket? Har jag sagt för lite? Har jag varit för påstridig? Har jag varit för passiv? Men som enskild medlem så man får tänka så att det är aldrig fel att visa kärlek till den här personen. Och det är aldrig fel att berätta det som är sant om man gör det på ett kärleksfullt sätt. Det kan vara så att en del behöver höra en sak många gånger också innan det sjunker in. Det var ingen översatt. Men det, ja. Alltså man tänker andra vuxna människor är inte, vi ska inte behandla dem som barn. Men om vi tänker på våra barn, hur mycket tjatar vi på dem om det som är rätt? Och de blir ju irriterade, men vi fortsätter ändå.
When we talk about a person who's a member of our church, a brother or sister in the faith who's a member of our church, we will work with our pastor to know what he thinks is a good time to tell the person, because you are not listening to the word of God, I cannot let you take the Lord's Supper for the forgiveness of sin that you're not sorry for.
Och när det gäller våra egna medlemmar, då finns det ju ett särskilt andligt ansvar. Och här så kan det ju också vara så att man behöver ta hjälp av sin pastor och inte ta på sig för mycket ansvar. Men någonstans är det ju så också att om man inte är ångerfull över en synd som man gör, så handlar det ju till slut också om att någon inte bör ta emot nattvarden och att församlingen går vidare med det. Men det är ju, ja, så det är också en sida av sak.
As a pastor, when I talk with people that are living in sin, not doing what they know God wants them to do, I make sure that we have talked, I have talked to that individual very thoroughly before I say, now you understand that you really should not come to God's Lord's Supper because you are slapping him in the face.
Ibland när jag talar med människor som lever i den här situationen, då utmynnar det i att jag är tvungen att säga till dem att jag vill inte att du går till nattvarden eftersom du avvisar Guds ord. Du slår Gud i ansiktet med att slå döva örat till.
And at that, when I get to that point, they know that I'm actually doing something firm but loving, because I am trying to help them in their relationship with God.
Och när jag kommer dit, och det är viktigt att betona där, det var inte där han började sitt första samtal. Men när det går så långt, då ser förhoppningsvis den här personen att det här är en fasthet, en stränghet som springer ur en kärlek, att man vill det bästa för den här personen ur ett andligt perspektiv.
In my flock, I would want people to continue to love them as they have always loved them and trust that I'm working with them by talking to them about not taking the Lord's Supper. When you ask, what should I do? You should let your pastor handle that, and you still love them and try to talk to them as much as they will let you talk to them.
Så här ska jag också, om du välde min församling, så ska jag vilja att de andra medlemmarna inte tog avstånd, utan fortsätta att behandla de här personerna som älskade Guds barn. Och så lämna över ansvaret för själavård och i vissa fall också kyrkotukt. Att lämna det till pastor. Och inte gripa in för mycket. Så där, försöka fixa.
And so just remember, while you're loving them, just keep asking them, marriage is such a good thing, why do you not want it?
Och kom ihåg det här perspektivet när ni samtalar med dem då. När äktenskapet är någonting så positivt, någonting så fint, varför är det något som du inte vill ha del av?
But there might come a time when you say, as a whole church, you are saying you do not believe. We always love everybody, right? But you are saying you do not believe.
Men det kan också gå så långt så att en församling måste säga, det du säger till oss, det innebär att du också säger att du inte tror på Guds ord.
But just remember the young man that I told you I talked to, he believed in God and in Jesus. He just forgot God's will.
Men till exempel den här 25-åringen som jag tog upp som exempel innan lunch, han förnekade ju inte Guds ord, utan han sa, det här har jag inte tänkt på, det där hade jag glömt av faktiskt, att det var så.
So I'm done answering it, but I want any follow-up questions?
Något mer ni tänkte på? Annars går vi vidare.
Well, you don't have a pastor, right? There are congregations that don't currently have pastors. They just have pastors that come and sort of visit, come occasionally.
Do you have a leader, like a lay president or an elder?
I don't know. Is that
a real situation?
So we have DeVore, right? We have DeVore and Pastor Smith. I mean, it is the word for this. I don't know.
Det tror jag får hjälpa mig här. Alltså, delvis så är det ju så. Vi brukar prata om nycklamakten, alltså nycklarna att binda i synd och lösa från synd är ju given till alla kristna. Och församlingen äger den rätten. Alla kristna äger den och församlingen äger den tillsammans. Ytterst är det ju församlingens ansvar. Och sen är det ju praktiskt att ha en kallad ordets tjänare som har den här uppgiften. Om man då inte har en pastor på plats så är det bra att det är någon som har själavårdsansvar. Att man i församlingen pratar igenom det. Vem har själavårdsansvar i vår församling? Är det alla medlemmar? Är det ett kyrkoråd? Är det pastorer som kommer på besök och predikar här? Är det de som har själavårdsansvar? Jätteviktig fråga skulle jag säga. I was saying that it's important that for a congregation to talk about this, because the power of the keys is given to all Christians, and the congregation owns the power of the keys. It's practical to have a pastor who gets this as his responsibility, but if you don't have a local pastor, you need to talk about how do we do it. Is it visiting pastors? Is it the board of elders? Whose responsibility is
it? Yeah. Every Christian is a priest.
Allmänna prästadömen.
So every Christian can talk to someone about God's love and God's truth and God's ways and God, what God wants for another person's life.
Så alla kristna kan prata med andra om Guds vilja, om lagen och om evangeliet.
And then I want to give you the example of my niece because I brought it up. She put on Facebook that she was a lesbian.
Eftersom jag tog upp det så ska jag nämna lite mer om min systerdotter. Hon gick ut på Facebook med att hon var lesbisk.
My sister and my brother-in-law told her, take that off of Facebook and let's sit down and talk.
Min syster och hennes man sa till henne, ta bort det från Facebook ett tag och låt oss prata om det här.
Maybe 3 or 4 weeks later, maybe it was 2 months later, we were together for Thanksgiving. I had a picture from Thanksgiving.
Kanske 3 till 4 månader senare så träffades vi för vid Thanksgiving.
She was away at college when this happened, and I talked to her pastor, who is my, you know, my sister's pastor too.
När det här hände så bodde hon på annan ort. Hon hade börjat på högskolan, så att hon var inte hemma då när det här hände. Och jag pratade med hennes pastor, som ju också är min systers pastor.
So he and I decided that between the two of us, since I was her uncle Donald. And I was a pastor, I would see her at Thanksgiving, that I would have breakfast with her and we would talk.
Och vi kom överens om att eftersom jag är hennes morbror så skulle jag ta tillfället i akt och tala med henne vid den här helgen.
And I asked her ahead of time, I texted her and said, can we have breakfast and talk about this thing? So she knew I was not going to surprise her.
Jag ville inte försöka överraska henne, utan jag messade innan och sa att jag ville träffa henne och prata om det här.
And we went and had breakfast together, and I told her how much I loved her. Remember the sandwich? And I said, I love you very much, and I will always love you, and nothing can make me not love you.
Jag börjar, kommer ihåg den här kärleksmackan, dubbelmackan. Jag börjar med att säga att jag älskar dig mycket, och ingenting som händer kommer att förändra det.
I said, I'll share life on planet Earth with you, and you can be with our family, and I won't cut you out of my life, ever.
Jag har ingen tanke på att stänga ute dig i våra jordiska liv, bort från vår familj eller släkt.
And I asked her, what has changed from what you were taught as a young lady when you had as a little girl in Sunday school in confirmation class? What has changed? Because now you think it's okay to do this. And she said, I'm really not sure if it's okay.
Och då frågade jag henne, vad förändrats för dig jämfört med när du var yngre och du trodde på det som Bibeln lär om att sällskapet är till för man och kvinna? Och då sa hon, jag vet inte helt om det har förändrats.
She said, I know a lot more of the Bible and a lot more about God and Jesus than my friends who are gay.
Och sa, jag vet mycket mer om Gud och hans ord och vad han vill än mina homosexuella vänner.
She said, so I feel like I'm struggling even though I said that I was.
Så hon sa, det känns som att jag kämpar med det här även om jag kom ut.
And then I told her I didn't believe that anyone was made by God to be gay and that she wasn't born that way and that her confusion came from temptation and the devil trying to teach her a new way to think before he got her to be involved in sex with women. And that I said, do you realize that if you die while you're unrepentant, you are what you have left God, and you could spend eternity in hell.
Och sen sa jag att jag tror inte att någon skapas homosexuell, utan det är en frestelse. Det är en frestelse från djävulen. Och det är mycket allvarligt också. Om vi väljer att leva på ett sätt som strider mot Guds ord, så riskerar vi vårt eviga liv.
I said, you know I love you, that's why I'm saying this. And she said, I know that's why you're saying that.
Och jag påminner henne, det är på grund av kärlek som jag vill varna dig, och så jag vet.
She said, but I'm very mixed up right now. I'm not fully convinced anymore about what you're saying.
Och så jag känner mig väldigt förvirrad, och jag är inte helt övertygad om att det du säger är sant.
I said, do you understand why if you have a girlfriend, I have little grandsons and other impressionable people, why sometimes I will want you to not bring her?
Så frågar jag, förstår du att för mig är det ett problem att du, att för mig är det, skulle det ibland vara problematiskt, jag skulle inte vilja att du tar med en flickvän till familjemiddagar, därför att det är en dålig förebild för mina små barnbarn.
I said, because while you're not sure, you are showing them as an adult a different way than I believe God wants you to show them.
Eftersom, trots att du är osäker, så blir det ett väldigt säkert och starkt vittnesmål om en livsstil som Gud förbjuder i sitt ord.
So I might tell you, you cannot bring her, or you have to stay away, both of you. And she said, I understand that.
Och så en konsekvens kan vara att en sån partner inte är välkommen, eller om ni inte accepterar det, att ingen av er kan komma. Så det, jag förstår det.
I said, do you understand that your pastor and I have talked, and he is very worried about you spiritually? And she said, yes, I know that too.
Och så frågade jag om hon förstod att jag hade pratat med hennes pastor, att han var väldigt oroad för hennes andliga väl. Och då sa hon, det förstår jag också.
Do you see how I'm telling you I led the conversation with questions? I said, do you realize you cannot take the Lord's Supper at a church that believes it's for sinners who are coming for forgiveness from their sins if they are living in a sin? So you can't take the Lord's Supper right now? And she said, I understand that too.
Förstår du också att nattvarden är till för ångerfulla syndare, och så länge du är osäker på om det här är någonting du ångrar eller inte, så kan du inte heller gå fram till nattvarden. Så det förstår jag också.
I said, can I give you a couple of reading books to read that I've read recently about this whole subject, and you read them and we talk again? She said, yes, I'd love to do that.
Och så fick hon några böcker som handlar om det här ämnet, och så kom de överens om att samtala igen lite senare tillfälle.
I said, you know how much I love you. Yes, Uncle Donald, I know you love me. That was the end of that conversation. That was about a year and a half ago. She later broke up with her girlfriend, and she has dated some boys and girls, she told her mom and dad. She's in law school now. And we were together for a family weekend, and there was maybe 35 of us in our whole family together. And you could tell the whole time when I was around her that we both were wondering if we should be talking about this.
Det här är kanske ett och ett halvt år sedan ungefär, och efter det så gjorde hon slut med sin dåvarande flickvän, och det jag hört från hennes mamma, alltså min syster då, det är att hon har dejtat både killar och tjejer efter det här. Och vi träffades igen vid familjehögtid, och då kändes som att både hon och jag gick runt och tassade runt som katter runt helt gröt.
Between that talk and this vacation, her pastor had lunch with her one time, and they talked about this.
Mellan mitt samtal och den här släktträffen så har hennes pastor träffat henne och samtalat med henne också.
She lives in Arkansas at school, and that's a 7-hour drive to where her church is. I mean, she's not seeing the members all the time.
Hon bor väldigt långt ifrån församlingen, ungefär 7 timmar med bil. Så att hon är inte så mycket i kontakt med sin hemförsamling.
She and I did not talk about it all weekend.
Vi pratar inte om det här under den här helgen.
So the reason I told you that story, and I don't have a punchline, but the reason I told you that story was that you would understand in my own life how the advice that I'm giving you looks as I try to help people come back to the Lord and understand His ways and believe in marriage and sexuality and the way that, you know, don't be ashamed or afraid to love people boldly.
Så anledningen till att jag tar upp det här, det var för att försöka liksom förklara de olika råden jag ger, hur man kan försöka leva efter dem i sina relationer med andra människor, när man uppmuntrar dem att lyssna på och tro Guds ord. Men för att sammanfatta, alltså, älska utan förbehåll och tala sanning med människor.
Any follow-up question? It's hard. I mean, I took it a different direction with lesbian, but is there any other question on that matter before we go on?
Andra frågor kring det, tankar. Annars går vi vidare här. Kanske.
Are you a happy Christian?
Är du en glad kristen, skulle jag säga.
Can anybody ruin your happiness?
Kan någon fördärva din lycka?
We have a tendency to let people ruin our happiness.
Tyvärr har vi en tendens att låta folk förstöra vår lycka.
But nobody really can ruin your happiness. You can have sadness because a relationship is going poorly, or somebody is in danger, or you're lost a loved one, or someone is sinning and you're worried about them. I mean, everybody is a sinner, right? And you can have moments where you're unhappy, but to just live as a happy Christian is between you and God.
Det kan finnas jättemånga saker i livet som gör en ledsen eller orolig eller sorgsen. Men egentligen så kan ingen komma emellan oss och vår frälsare. Och där, vår glädje i Kristus, kan ingen ta ifrån oss.
The reason I said that is that this whole marriage seminar is about the friendship of marriage that God invented and the great blessing that it is. And we started and talked about design and then commitment, and we talked about dating leading up to that. And now I want to talk about when you are married to someone who does not have Christian faith, you can still find a way to be joyful and happy.
Vi har pratat om äktenskapet som gåva. Vi pratar om hur Gud har gjort man och kvinna för varandra. Vi pratar om hur viktigt hängivenhet från det ömsesidiga löftet är. Vi pratar lite grann om dating, sällskapande. Nu vill jag prata om hur man kan leva lycklig i ett äktenskap där man inte delar tro.
Don't you have a lot of friends that are not Christians that are friends?
Har du inte en massa vänner som inte är kristna som ändå är goda vänner?
They're respectful and loving and they like to be around different people and they're not always trying to lead you down the wrong path. You have friends like that?
Respektfulla, kärleksfulla, ser inte som sitt uppdrag att fresta dig och göra saker du inte vill.
So, just like when I talked with my niece, we had an understanding and a respect and a love. You can live in a marriage with someone that's not a Christian and you can still have a lot of happiness.
Så på precis samma sätt som jag och min systerdotter, vi delade mycket när vi samtalade där och delade kärlek. Och på samma sätt så kan vi ha det med den vi är gifta med utan att vi delar tro.
And I thought of 5 things that would make you happy.
Här har jag gjort en lista. 5 saker som kan göra dig lycklig.
One is you share natural knowledge. Do you know what natural knowledge is? We talked about it yesterday. What is the natural knowledge of God and the natural knowledge of the law?
Det första är att vi delar den naturliga gudskunskapen. Vad menar vi med naturlig gudskunskap?
Go to Romans, let's see. Romans 2. Romans chapter 2.
Romarbrevet 2. Slut.
Most of the churches in the New Testament had a majority of people where only one person in a couple believed.
De flesta församlingarna i urkyrkan hade en majoritet av medlemmar där bara den ena parten i ett äktenskap var troende kristna.
Faith is a very personal thing. You cannot believe for someone else.
Tron är något personligt. Vi kan inte tro åt någon annan.
When you meet Jesus and his love in the message of the gospel and it makes you believe in God's love and salvation, you cannot hold that. You cannot take that away. It's there. God made it.
Du möter Guds kärlek i Kristus Jesus, så är det någonting som du bevarar och gömmer i ditt hjärta. Det är inte någonting som du kan lägga ifrån dig.
So when Paul went from place to place and talked about Jesus, one person in a couple would believe and another maybe not.
Så när Paulus reser runt och talar med församlingar, då finner han sig ofta i situationer där Den ena parten är troende men inte den andra.
In a minute I'm going to show you a passage in 1 Corinthians about that. Well, the very subject, but right now I just want you to look at this passage about natural knowledge when he wrote the Romans, and I want you to think about this in sharing the natural knowledge of God with other people.
Så återkomma till det här ämnet med äktenskap, den ena troende men inte den andra. Men innan dess ska jag vilja titta på Romarbrevet 2, för här pratar han om den naturliga kunskapen som Gud har gett alla människor.
So in Swedish, somebody read this chapter 2, 14 and 15 out loud.
14, vers 14 och 15 får någon läsa på svenska. Svenska översättning.
För när hedningar som inte har lagen om naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, trots att de saknar lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar, som sinsemellan anklagar eller till och med besvarar dem.
Everyone has morality put in their heart. That's what makes us different than monkeys.
Alla har moral i hjärtat, en uppfattning om rätt och fel. Det skiljer oss från djuren.
And many other things make us different than monkeys.
Det är många andra skillnader också.
So we have spirituality, we have morality, and the law is written in our heart. So a couple can share that together about their basic understanding of right and wrong and good and the good that they're trying to do for their family and for their brothers and sisters and their moms and dads and their aunts and uncles, and to develop their children into wonderful citizens of the state and to get a good job and to do happy things together. You can have a happy life on planet Earth with people as long as they are not trying to drag you away all the time from your God, right?
Så man kan dela mycket uppfattning om rätt och fel med en make eller maka som inte är troende. Man kan ha samma syn på vad som är rätt och fel i förhållandet. Man kan ha samma syn på barnuppfostran och hur man ska behandla medmänniskor. Man kan ha liknande mål i livet. Bara den här personen inte ser som sitt mål att få en längre bort ifrån Gud.
So you can be pretty good friends as a couple.
Man kan bli väldigt bra vänner.
The second reason you can be very happy together, happy and find peace when you're unequally yoked, is this fancy word in number 2, sacerdotal in English. It means you have a sacred place. If you are married to someone, they get to see a Christian in their own house every day. You have a sacred job.
Den här tvåan är ett svårt ord, men man kan tänka på som en helig uppgift som den kristna har, att vittna om Guds kärlek i vardagen. 1 Korinthierbrevet 7:16.
Look, go to the next book and look up 1 Corinthians chapter 7. This is the longest section in the Bible that talks about marriage, along with Ephesians 5, and Paul is talking about he's answering a question, much like I answered a question a minute ago. He's answering a question somebody asked. They asked, if I'm a Christian, because you came to town and told us about Jesus, and I came to faith, but my partner is not, should I leave them because I'm afraid they are going to ruin my life or ruin the children? Should I get away from them? They asked Paul that.
Det här är ett av de längsta styckena i Bibeln som talar om äktenskapet tillsammans med Efesierbrevet 5. Och här så svarar Paulus på en fråga. Det är nämligen någon som undrar, hur ska jag göra? Jag har kommit till tro, men min make eller maka är inte en troende. Ska jag lämna honom eller henne då av rädsla för negativ påverkan?
So, I'm going to read the English. This is his answer. He says to them before verse 16, he says, no, don't leave. Don't make them leave. Stay right there. And he said, it's good for him or her, and it's also good for the children. And then he says, verse 16, how do you know, O wife, whether you will save your husband or not? How do you know, O husband, whether you will save your wife or not? You want to, is it a, do you need to say it in Swedish?
No, I think they have. Okay. Ni läste själva, ni såg.
Paul is inspired when he writes this, but he doesn't know what's going to happen in your life. God does that, right? He doesn't know. He just says, how do you know? You're a living Christian right in front of them. And they get to see faith in action close up. I want to tell you one story, okay?
Hold on just a second. Alltså Paulus är inspirerad av den helige ande. Och han talar ju här genom den helige ande. Men därmed kan ju inte tala till var och en som läser det om varje enskild situation. Han vet inte vad som kommer att hända i ett sånt här äktenskap. Utan han talar bara om principer för hur man ska hantera det. Nu är det dags för den.
A woman in my congregation has a sister in Michigan. They grew up in Michigan. And the sister and her husband had a wonderful marriage for 55 years. But he never wanted any part of faith for her church. But he would not stop her from having a relationship with Jesus or at her church. And she got very sick. And so the pastor started coming to her house once every week toward the end of her life to give her a devotion. And her husband, I need to stop.
Yeah. Jo, en kvinna i min församling har en syster långt borta, som har varit gift lång tid, 55 years.
Yeah, they've been married 55 years.
55 år med en man som inte var troende, inte ville veta av kyrkan alls, men som inte heller försökte hindra henne från att gå i kyrkan. Och mot slutet av hennes liv blev hon väldigt sjuk, och då började hennes pastor besöka henne i hemmet.
Her husband would very kindly, when it was time for the pastor to come, let him in and greet him. He took care of his wife, but he would leave the room for the devotion and when she took the Lord's Supper.
Och hennes man var alltid mycket vänlig, och han välkomnade pastorn, och han visade honom var hon låg. Men när det var dags för en andakt eller att ta emot nattvarden, då lämnade han upp i rummet.
When the time came for the woman passed, she went to heaven, and the pastor sat down with the husband to plan the funeral. The husband told him something. He said, when you gave devotions, I left the room, but I sat right in the next room and listened.
När hon hade fått flytta hem, så samtalade pastorn med änklingen. Och då sa han, jag ska berätta en sak för dig. Jag lämnade allt i rummet när ni hade andra. Men jag satt i rummet intill och lyssnade.
He said, I have enjoyed your devotions very much. And he said, I'm going to miss them. Even though my wife is gone, will you come and give me a devotion every week for a while?
Han sa att jag kommer sakna de där andakterna. Tyckte mycket om dem. Skulle du kunna tänka dig att komma och tala med mig? Och även fast hon har gått.
The pastor said, no, you had your chance. No, he did not say that. He came into his house and he taught him the gospel and the basics, and he confirmed him, and the man is now still a member of that church in his old age. And I hope Jesus told his wife that in heaven. Doesn't matter, she's happy.
Och han fick den här möjligheten att vittna för den här mannen och lärde honom grunderna i den kristna tron, och han blev också upptagen som medlem och är medlem än idag.
Does not that story give you hope?
Inte en hoppfull berättelse.
Let God be God, right?
Låt Gud vara Gud.
The third reason is unconditional love. Christians have something God gave them. They did not invent it. We are not special. We're not any better than anybody else. But we have a God who unconditionally loves everybody, and he put that in our heart. And he teaches us how to love people better than we could if we did not have him. We can love people unconditionally, and it's really wonderful in a marriage when we learn to love someone without conditions, and you both can enjoy it.
Den tredje punkten här är ovillkorlig kärlek.
Romans 12.
Gud har älskat oss ovillkorligt när vi ännu var döda i våra synder, och därför lär han oss också om hur man gör för att älska ovillkorligt, trots att vi är syndare och fulla av fel och brister. Vi har någonting, en extra inspiration här i Guds kärlek till oss när vi ska älska vår nästa, till exempel vår fru eller man. Om vi slår upp här då Romarbrevet 12.
Look at verse Romans chapter 12. Paul is talking about relationships that Christians have.
I Romarbrevet 12 kapitel så talar Paulus om olika förhållanden som den kristne har.
Give verse 17. Give no man evil when he is evil to you. Do what is honorable in the sight of everyone. If it's possible, as much as it depends on you, live in peace with everyone. Do not take revenge on your own shoulders to do it yourself. Let God have his place when it's time to give wrath. It is written in the Bible, Old Testament, vengeance belongs to me. I will pay back, says the Lord. So if you have an enemy that's hungry, feed him. If he's thirsty, give him a drink. When you do, you will heat coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. That's a Christian in a marriage brings Jesus in with his unconditional love in the way we treat the other person, no matter what.
Det här är vår uppgift i äktenskapet, att återspegla Jesu ovillkorliga kärlek, oavsett vad den andra gör.
I'm going to move to the next one, number 4. Unexpected blessings.
Jag går vidare. Nummer 4 är oväntade välsignelser.
Do you remember the story of Nehemiah?
Kommer ni ihåg Nehemia?
Nehemiah was the cupbearer of the king. He tasted his food and drank a little bit before he handed the king his glass of wine. So if somebody tried to poison the king, Nehemiah would fall over dead.
Nehemia var munskänk åt kungen. Så han smakade alltid på vinet så att det var inte någon som försökte förgifta kungen. Om de skulle försöka så skulle Nehemia dö istället.
Nehemiah was a believing Israelite. They lived over in Babylon, okay, over in Iraq. But he was an Israelite who was working for that king.
Nehemia var israelit och trodde på Herren, men han tjänade kungen i Babylon, bodde typ någonstans i nuvarande Irak.
He wanted to go and build a wall around Jerusalem because he heard that his people and God's city was in a bad way. They needed the wall to be built around the city of Jerusalem, and he wanted to go, but he knew that the king would not want him to go.
Nehemia hade en väldigt stark önskan att få återvända till Israel och bygga upp muren runt Jerusalem för att skydda staden och templet, men han visste att kungen inte gärna skulle låta honom göra det.
Nehemiah thought that the king maybe would never let him go, so he prayed to God and said, please do a miracle and make the king let me go.
Nehemia bad till Gud, snälla gör ett underverk och låt kungen släppa iväg mig.
In your Bible it says, give me grace in the heart of the king.
Och i Bibeln står det någonting i stil med, ge mig nåd i kungens hjärta.
The king saw Nehemiah walking around depressed, and he said, why are you so sad?
Kungen såg att Nehemia var nedstämd och frågade honom, varför är du så ledsen?
The king had no faith.
Kungen hade ingen tro.
Nehemiah said, Jerusalem is in ruins, and there is a wall that needs to be built around it, and that's where our temple is and my people that believe in our God. And he said, I'm feeling very sad for them. I want to get a wall built around Jerusalem. And the king said, how long will it take you?
Nehemia berättade om situationen och sa att jag skulle så gärna vilja att man kunde bygga upp muren igen. Och då svarade kungen, hur länge skulle det ta för dig att fixa det här?
The king sent Nehemiah away with supplies.
Kungen skickade iväg Nehemia med byggmaterial.
And he let him stay there for many months.
Och lät honom stanna där under flera månader.
And the reason I bring that story up is because I want you to see that God has many blessings even through people who do not have the same faith as you. He will bless you through people.
Och anledningen till att jag tar upp det är för att visa just det, att Gud ibland välsignar oss även genom människor som inte delar vår tro.
So people that are unequally yoked should find joy in the blessings that God gives them through their spouse.
Så människor som inte delar tro ska ändå hitta mycket glädje och välsignelse i det som Gud ger genom deras äktenskap.
And learn to find look for the silver lining in every cloud.
Och leta efter ljusglimtarna, även om det ibland kan känns problematiskt.
I want to say something about that too, the unexpected blessings. So often as Christians, we believe a lie that as a Christian, we need to be perfect in front of those people that are not Christians. And we believe that lie. And so often when we're with an unbeliever or a mate that's not a Christian, we don't often share our hearts, our feelings. with them.
Det är lätt som kristen kanske att ställa orealistiska krav på sig själv. Om jag tänker att jag ska frälsa någon eller leda någon rätt med mina handlingar bara, då kan det bli väldigt tufft om jag känner att jag ska vara felfri.
So even any of our doubts or our fears, that sometimes we protect ourselves and we keep them from being apart. That even God can use an unbeliever in our lives to bring truth to our hearts, which can also open and melt the hearts of those that are unbelievers.
Så vi ska nog inte vara för rädda för att visa oss som vi verkligen är. Vi är förlåtna syndare. Och om man vågar visa svaghet så kan det också bli någonting som öppnar en dörr till ett djupare samtal.
So are you saying talk?
Yeah, to be honest with them. So often we keep our own faith from them. We want to be perfect instead of just saying, I heard here or I don't understand this. That we don't give them an opportunity to be an encouragement in those areas of our lives where we think that they're not worthy to be a part of.
Okay, the next one, number 5, trust in the word of God. Look at Hebrews 4, verse 12.
Nummer 5, lita på Guds ord, Hebreerbrevet 4, 12.
Do you know the story of the Hebrews?
Kommer ni ihåg bakgrundshistorien här?
Someone had come to their city and we don't know what city it was.
Någon hade kommit till deras stad och vi vet inte vilken stad det var.
And talked people about Jesus and so there was a church there.
Och berättat om Jesus, och därför fanns det en kristen kyrka där.
We know that these people were Jews before they were Christians.
Och vi vet att de här människorna som brevet är skrivet till var judar innan de blev kristna.
And their Jewish families were saying, you Christians are a cult, you need to go back to Judaism.
Och deras kristna släktingar sa åt dem, ni är en kult, en sekt, ni måste återvända till judendomen.
The writer to the Hebrews is telling them, we are not a cult, we are following Jesus Christ who came and saved the world.
Och brevets författare skriver att vi är ingen sekt, utan vi följer Jesus, sänd av Gud.
In several places in his letter, he says, these are the things you need to remember to stay encouraged in your Christian faith and to stay strong in what you believe.
Och på flera ställen i breven så återkommer författaren till saker som han vill uppmuntra dem att hålla fast vid för att kunna hålla fast vid tro.
And then in chapter 4, verse 12, he says, the rest that you have in your soul, the peace that you have in your soul was created by the word of God.
Och i fjärde kapitlet här så talar han om att den frid vi har i hjärtat, den skapades av ordet.
And he said, it went down into your soul like a sword.
Han säger att det trängde in i din själ som ett skarpt svärd.
And he says, remember, that's the same word that will help your family, your people.
Och så säger han att det är samma ord som kan hjälpa och rädda din familj.
So, somebody read 4 verse 12, because I don't have my English Bible open.
Nu får någon läsa 4:12 här.
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Det genomtränger tills det skiljer själ och ande, liv och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.
What are the, is it, and I'm trusting the Swedish did this. What are the two adjectives about the word of God there? It is what?
Vad är det för adjektiv som beskriver Guds ord?
Living and active or powerful.
Powerful.
Yeah. Living and active, it's powerful. God's
levande
word.
Och verksam.
In America there's a story about a man who planted a bunch of apple seeds everywhere. His name was Johnny Appleseed.
Brukar berätta i USA om en man som heter Appleseed i efternamn. Han planterade en massa äppelfrö.
They say there's a lot of wild apple trees up around the Great Lakes, Michigan and Erie and Superior, because Johnny Appleseed went around planting them, but he never lived to see the trees.
Och det sägs att anledningen till att det finns så mycket äppelträd uppe i Michigan och Wisconsin och där, det är för att den här mannen som heter Appleseed efternamn planterade en massa utan att få se hur träden växte upp.
God's word is living and active, and once you plant it in somebody's mind and heart, it will do its own work.
Guds ord är levande och verksamt, och när vi väl har planterat det, när vi väl har berättat om det, då verkar det även utan att vi ser det.
So when Mary said a minute ago, Make sure you share what's on your heart. Make sure you're bold in a relationship. If you're with somebody close, a close friend or a family member or your spouse that doesn't have faith, make sure you're bold to say what's really on God's heart and tell them Scripture and let them hear what God is saying and trust that the Word by itself will do its work.
Så för att återkoppla till det Mary sa förut, var inte blyga utan plantera ordet och låt Herren ta hand om växten.
Did your Swedish say it reveals the thoughts and intents of the heart?
Yeah.
It, the Word of God is that way. It reveals your thoughts. It judges them. I'll give you, this is not about marriage, but I want to give you an example of what somebody said one time that showed me this verse, what this verse is saying.
Det här handlar inte om äktenskapet, men jag skulle vilja dela med mig av vad en person sa till mig en gång som handlar om och egentligen beskriver den här versen.
There was a woman who was dating a man that went to our church, and I was a student pastor, that's called a vicar, and I was teaching this woman the basics of the Christian faith.
Det var en kvinna som höll på och dejta en medlem i min församling där jag var pastorspraktikant.
She said, I like what I'm, this is the second lesson. She said, I like what I'm hearing, but I don't want to become a Bible thumper.
Hon sa att hon hade varit med på två bibelstudier och så sa hon, jag gillar det jag hör här, men jag vill liksom inte bli någon extremist.
I kind of laughed and said, have you seen me thump my Bible?
Och då skrattade jag lite grann och sa, tycker du att jag verkar extrem?
Do you know that term from America, Bible thumper?
I don't think we have.
Okay. It's a term that people use for Christians who are always preaching at other people our faith. They're always talking about it. And they might grab their Bible and say, God's Word says. They thump their Bible. So she's saying, I don't want to be a weirdo.
Så det här engelska uttrycket, alltså egentligen vill man inte vara en konstig person. Det är det hon ville uppnå. Knasboll.
I laughed and said, okay. But do you want to keep coming to class and learning what I'm teaching? She said, yes, I want to learn this.
Ja, då skrattade jag lite grann. Men du kanske ändå vill fortsätta komma. Ja, visst. Så.
Oh, 5 weeks later. So 5 lessons later.
5 veckor senare, då har vi gått igenom 5 kapitel till.
She confessed something that made her feel very, very guilty. She confessed that she had had an abortion.
Och erkände hon någonting som hon kände så mycket skyldig över. Hon bekände att hon hade genomfört en abort.
And I told her that Jesus died for everyone's sins and he died for that too, and that she could leave it at the cross and not worry about the guilt of taking another person's life and let go of it because Jesus had washed all of that away and she believed it.
Jag sa till henne att du ångrar din synd och därför får du lägga den vid Jesu kors och du får gå vidare, du får lämna det bakom dig.
The next week when we came to class, we were in the middle of a lesson and she stopped me and she said, it just hit me. I really shouldn't call any Christian a Bible thumper, should I?
Och i mitten av nästa lektion, då avbröt hon lektionen och sa, jag kom just på en sak, jag borde inte kalla någon kristen för Bible thumper eller extremist.
I said, probably not. It's probably better if you don't do that. But I just smiled and thought, God's the one that taught her that through the love that was in her heart now, rather than me having to tell her all the rules.
Right? Jag tänkte på att det var ett fint exempel på den här versen. Guds ord hade verkat i hennes hjärta utan att jag hade kommit med förbud eller tydliga instruktioner om vad hon får och inte får säga.